Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkommen, det är MotoGP-podd dags nummer 162 med mig Tobias Lajon och med Andreas Mårtensson. Nu sitter vi här, Andreas.
Äntligen, vi har missat en vecka.
Vi har det, ja. Händelserika racehelger och lite jetlaggad av sändningstiderna måste jag säga att jag har varit.
Vi hade ju nästan förberett podden till förra veckan. Japan, plus och minus, allting var redo. Och sen blev det inte så ändå, vi fick scrappa det.
Ja. Det är för mycket med det är för mycket annat i livet parallellt. Men den här veckan åtminstone efter Thailand racet istället då.
Men det blev ett händelserikt race i Japan. Blev det inte?
Jo, det var ju superspännande precis som det var den här helgen i Thailand och mästerskapet har ju totalt sett blivit jämnare och jämnare.
Ska vi göra en liten recap av Japan lite så där utan att har pratat igenom det här. Vi skulle ju inte prata om Japan. Vi skulle ju bara prata om Thailand.
Du är ändå sugen, eller hur?
Ja, men jag är sugen. Jag måste bara hylla Miller. Vilken körning han gjorde i Japan.
Och ändå så blev det... Han var överlägsen fartmässigt.
Fullständigt.
Ja, det var han, verkligen.
Och, ja, det var kul att se.
Ja, jag tycker ändå att det var spännande. För det är spännande när det är en förare som normalt sett inte där. Jag satt ju bara och väntade på att hans däck skulle ge sig. Att han hade gått ut för hårt på något vis.
Mm.
Han var magisk i omkörningarna, klippstabil.
Jag tycker det är kul att se Miller. Jag tycker om honom som person. Men man har blivit lite trött på hans körning. Att man förväntar sig och har förväntat sig kanske lite mycket. Och sen så har han inte riktigt levererat det. Och därför tycker jag det är extra kul nu när han verkligen levererar på hög nivå.
Ja. Och så gör han det igen i Thailand. Ja. Och det är ju bara den här återupprepningen eller upprepningen utav det här som vi vet sker nu när man från Ducatis sida ber för att lämna eller ja, får dem att lämna.
Men jag kan ändå inte, jag kan inte slita mig från tanken här nu, för nu är det Australien nästa gång, hans hemmaplan, 40 poäng bakom. Tänk om han går och vinner.
Ja, det är inte omöjligt.
Och så lite oflyt för Quartararo och Bagnaia. Mm. Och sen är han med i mästerskapet. Och alltså det skulle lika väl kunna regna i Malaysia.
Ja.
Det skulle kunna regna i Valencia.
Ja, och vara kallt. Och halt.
Jaja. Och passa honom perfekt. Tänk om han skulle ta det här mästerskapet till slut. Det hade varit sjukt kul tycker jag.
Ja, det hade det varit. Och bara lite kort ytterligare om Japan där, eftersom du börjar med det. Dels att Miller vinner, men sen också hur oerhört svårt toppförarna har att göra en bra racehelg där. Söndagen var ju helt... Om man tänker på hur många stjärnor som stod fel för alla de tre toppen där. Så,
ja,
det var många poäng förlorade. Och jag vet inte vem som är värst drabbad egentligen. Aleix Espargaró hade jag kände mig otroligt frustrerad om jag var i hans läge.
Ja. Ja, det var inte bra det som hände för Aleix Espargaró där, att man gör allting för att ha så mycket effekt som möjligt, för det är ju det handlar om i slutändan, att man kör så långsamt, för reglerna säger att man får inte tanka på griden, och det är ju det som är grejen här. Man får tanka dem överallt, man får inte tanka någonstans, utan det är 22 liter som gäller från det att du åker ut på ditt sighting lap Och då kör alla super långsamt och till och med så långsamt så att de inte ens ger det här, de ger inte ens det här kommandot, orden till föraren att sköta det, utan de lägger till och med in en annan mapp som gör att de inte kan köra snabbare än 120 km/h eller vad det kan vara för någonting och varva mer än 4000 varv. Så de gör ju allting för att spara de här sista centilitrarna bränsle till racet så att man kan köra på en lite fetare mapp under de här, hur många nu varv det var, men 12 mil i vilket fall som helst. Och man gör det och sen missar man och tankar ur den mappen och i med den riktiga racemappen. Det kommer ta många race innan man har tjänat igen de där poängen som man förlorar där.
Ja, och så är det rent, det är mänskliga faktorn helt enkelt.
Ja, är det det då? Kan man skylla det här på en mekaniker som missar? Ja, det är klart man kan. För det är ju en tekniker med en dator som kopplar in.
Det måste
ju
vara hans arbete där framme.
Jo, men det är ju också ett systemfel att han kan göra det här misstaget. Det är upp till en stor organisation som Aprilia Racing att göra checklistor, göra någonting som gör att detta inte kan inträffa. Varför inte ha en strömbrytare, en brytare som man kan byta mapp, som man kan ta bort den här mappen?
Ja.
Varför inte göra så fort han kopplar in den, så starta inte hojen gången efter. Det går att göra massa olika saker som gör att, oj, det här har jag glömt, det här måste jag fixa. Men den klockan ringer ju aldrig.
Nu
så jag vill säga att det är ett systemfel. Jag vill inte peka ut en mekaniker, även fast givetvis så är det en, det är ju en person som har glömt att lägga in den här. Men allting beror på, skulle jag säga, organisation.
Ingen säkerhet bakom där, eller bakåt?
Nej, det är ingen backup riktigt.
Nej, nej. Nej, men surt, för att det var ju också en helg där även Bagnaia kraschade ur racet till slut.
Superklantigt, ja. Skulle jag säga.
Att sista det var. Varvet.
Sista varvet, klart han vill mycket. Han vill ta den här extra poängen. Och det var ju inte en poäng vi pratade här. Det är ju en poäng som han hade tagit mer, men det är också en poäng mindre som Quartararo hade tagit. Så det var ju två poäng. Och vad hade de två poängen inneburit idag då? Ja, då har det inte slutat som det gjorde. Hej och hå. Men... det var inte bra. Det var inte ens nära att lyckas. Han var för långt bakom, helt enkelt.
Han hade behövt line upp bättre inför den här omkörningen, ja, helt enkelt.
Ja, det hade han behövt. Och han sa ju själv att han var lite stressad och ville ikapp Vinales också, som låg ett par hundra meter till längre fram, som man ville då ta på bakrakan ner mot kurva 11. Men
inte rimligt.
Nej, det är klart att man kan se det väldigt positivt som förare när man är snabb och snabbare än alla andra, men det var lite väl positivt.
Så den som tog poäng utav topp tre, det var ju Quartararo till slut. Och han var ju också jättenär att åka med den här vurpan som Bagnaia gjorde.
Får man med ett bakplåtspapper däremellan?
Nej, det är fram knappt. Och bakdäck. Det är knappt. Frimärke eller vad man nu säger. Ett hårsmån. En hårsmån ifrån, verkligen. Ja. Och dras med. Och han hade ju åkt med i den.
Ja, ja,
en liten touch bara.
Det hade räckt en centimeter touch, ja. Så hade han åkt.
Ja.
Ja, där hade han tur. Eller hur man ser det.
Ja. Och då gör ju det
hade ju,
förlåt.
Hade det blivit en krasch där med och Quartararo hade dragits med, då hade ju Bagnaia haft den bestraffningen med sig. Och då hade han ju presterat ganska dåligt nu, som vi såg hur det utvecklade sig med dålig sikt, och hade han åkt på en långlapp eller kanske till med två långlapp penalty för en sån smäll. Vilket är ganska troligt, skulle jag gissa på. Jag tror inte tävlingsledaren hade räckt sig med en där om han hade dratt om kull Quartararo.
Nej, inte med det som hände i Nederländerna på Assen i bakhuvudet.
Nej, det hade ju definitivt blivit en bestraffning. Ja, för det. Han var ju, vad var det de sa nu åt Quartararo? Han var over ambitious.
Ja, over ambitious var det.
Ja, det kan man ju säga att...
Extremely over ambitious.
Ja, exakt.
Det här var ett snäpp till.
Det var ett snäpp till bara. Det var ett snäpp till.
Ja, nej,
så det kanske är bättre för Bagnaia att nolla och ge Quartararo 8 poäng där än vad det hade varit att båda nollade och att han hade fått 2 långa penalty i slutändan.
Mycket möjligt.
Så kanske det var bra att han inte drog omkull Quartararo.
Ja.
Det var ju bra på många andra sätt, men ja, om man tänker poängmässigt.
Ja, nej, det var väldigt tuff helg där för toppförarna i mästerskapet, som sagt. Och det gjorde ju också på något vis att, eller hela den här utvecklingen, hela kedjan av händelser sen sommaren och Assen, när Quartararo egentligen gör sitt första misstag, därefter har han ju fortsatt. Fransmannen har ju fortsatt att tappa poäng gentemot framförallt Bagnaia.
91 poäng till 2.
Man var ju på väg att skriva av det här mästerskapet redan någon gång där mitt på sommaren.
Ja, det var man. Nej, det har gått tungt för Quartararo nu senast. Han tog en åttonde plats där, men ja, vi får ta det när vi kommer till Thailand då med lite stund. Ska vi ta startnummer först?
Vi hoppar dit nu då, så vi kommer in i den ordinarie
det var Japan, poddschemat. Lite, ja, lite nej, en men kort det var, recap.
Ja, men det var, nej, det var en bra helg. Mycket bra.
Kul att vara tillbaka, tycker jag. Och se Japans bana igen mot EG.
Ja, ja, ja. Det känns jättekul med de här racerna. Det är som att man kommer på nya platser. Och det ja. Är, man glömmer av det när vi sitter och jobbar att de här förarna inte heller har varit på plats och kört MotoGP. Så att det är ju väldigt mycket nytt. Men så ser vi samtidigt att det är i slutändan jämna varvtider ändå som uppvisas efter träningarna.
Mm.
Du, startnummer då? Vi är på 162 poddmässigt och då är det startnummer 62. Jag vet att du har en förare på lager och den tänker jag ge dig i så fall. För att jag har ingen annan.
Nej, men jag har Stefano Mansi, italienare, som ingår i VR46-akademin. Han kör med 62. Gör det nu, det vet jag inte, Supersport-VM. Men i alla fall han körde GP, vilket han har gjort i år. Så är det 62 som gäller för den här föraren.
Och min reaktion där blev ju att det är en dussinförare, eller lite, inte medioker ska jag inte säga. Han kör VM, men han har ju inte gjort mycket väsen av sig sedan han började köra på full tid i GP-sammanhang.
Nej, han är född 99. Gjorde sin premiär. Han kör alltså Red Bull Rookies Cup, det är därifrån han kommer. Och ser man bara Stefano Mansi och man har sett honom i resultatlistan, han har inte gjort så mycket, då kan jag också hålla med om att han ses som en dussinförare. Han har faktiskt haft en pole i Moto2, men ses som en dussinförare. Men går man in och tittar lite i hans statistik och varför kan det ha gått så här och vilka resultat har han gjort egentligen? Och tittar man på Red Bull Rookies Cup, han körde där 12, 13, 14. Och han är född 99, det vill säga att han var 13 år gammal när han började köra Red Bull Rookies Cup. Ungt. Första året blev han 13, sen blev han 3. Och går vi in där på 2014 års Red Bull Rookies Cup, där han alltså blev 3.
Det här är sista året han körde Red Bull Rookies.
Det är sista året han körde. Och så tittar vi på vilka som var med där och körde och som gjorde bra resultat i tabellen. Då vann Jorge Martin före Joan Mir, 3 Stefano Mansi. Andra namn som är anmärkningsvärda då, Bradley Ray, som är på väg mot titeln i British Superbike den här säsongen, blev 4. Toprak Raskatlioglu blev 6. Fabio Di Gianantonio blev 8, MotoGP-förare. Bo Benschneider blev 9, han kör Moto2 idag. Darren Binder kör MotoGP idag, han blev 13. Joe Masia blev 17. Toppen Moto3.
Du, det är inga dåliga namn det där.
Nej, men det är ju inte
det. Nej.
Det är bra namn. Och sen så, efter det då, vad hände då? Jo, då körde han Mahindra i 2 säsonger som var undermåligt material. Banjaya har kört Mahindra, gjorde bra därifrån sig och byggde vidare på det, men 2 säsonger eller en säsong där och sen gjorde han inhopp andra säsongen, sen tog han klivet till Moto2 och det gjorde han redan 2017. Han är alltså född 99 fortfarande,
18 år gammal, alltså det är ungt.
Det är väldigt ungt, väldigt väldigt ungt. Och då in i Sky Racing Team VR46 som var ett bra team,
yeah.
Toppteam. Men kanske lite för tidigt. Och kanske, han är ju lång. Så han var ju tvungen på något sätt att lämna Moto3. Men just karriärmässigt var det nog synd att lämna Moto3. Upp till Moto2. Körde en säsong där. Så fick han inte förnyat förtroende. Sen hoppade han över till Suter. Och körde för Forward Racing till 2018. Suter var ingenstans. Den säsongen. Eller är fortfarande inte. Suter och Forward Racing gick ju skilda vägar och Forward Racing fortsatte ju året efter eller åren efter med MV Agusta 1920, han var kvar där.
Det här är ett exempel på en förare som har gjort lite felval eller kanske inte tajmat sina val.
Eller varit tvungen att välja fel. För det är ju verkligen, förutom VR46 där, alltså Sky Racing 2017, så är det ju botten av varje klass han har valt här. Från att han då var en bra förare i Red Bull Rookies Cup. Sen fick han förra säsongen i Pons-teamet och gjorde inga resultat överhuvudtaget. Blev 19 totalt. Kraschade otroligt mycket och fick inte förnyat förtroende där i Pons-teamet. Och de har ju ganska hård konkurrens. Det är ju Canet till exempel, kör ju där den här säsongen.
Men då visar ju, den här fören visar ju med tydligt, med tydlighet att det är väldigt svårt att både tajma, ha möjlighet att komma vidare. För jag menar, Red Bull Rookies Cup-resultaten här visar ju på förarkvalitet.
Ja, ja. Och som sagt, förra året då i Pons, då var det ju, då hade de tre förare. Det var Garceau, det var Mansi och det var Alonso López. López vet vi vad han gör nu. Ganska bra kan man säga, i speed up när det väl stämmer, och så Mansi då, och den här säsongen så har man alltså Canet och Navarro, vilket också är bra förare, Canet framförallt som det är i 3M-skapet och Navarro som är en bra förare men inte får det att släppa och krascha alldeles för mycket, och det blir faktiskt klart idag tror jag att han har klivit över till Supersport-VM och Tenkate till nästkommande säsong, men det är, han har valt eller blivit tvungen att välja fel val i karriären. Nu kör han dessutom för Triumph i Supersport-VM. Han hoppade också dit till den här säsongen. Bäst placerade Triumph. En andra plats, två tredje platser.
Men också i sammanhanget är det ju uddamärke. Men det är ju frågan
exakt.
Om
det är ju hela tiden uddamärken.
Yep.
Så stor talang men har kommit fel i karriären.
Frågan är då hur det, ja, och frågan är hur länge han då får behålla sin plats i V46-akademin. Vad de för tålamod med honom där?
Ja.
Man kanske har tillräckliga förarkvaliteter för att ändå vara bra träningsmotstånd.
Säkert.
På ranchen där.
Säkert. Ja. Ja, vi får se om man kan komma tillbaka. Jag skulle säga att det är inte omöjligt att vi får se tillbaka Mans i GP-sammanhang.
Nej, samtidigt bara 23 år som du säger. Det är ju exakt värt att betona.
Exakt så.
Ja. Mm. Startnummer 62, Stefano Mansi alltså är det. Och med det så tycker jag vi skiftar lite fokus nu och går in på senaste helgen.
Har du, nästa veckas podd, vet du vem vi ska prata om då?
63 har jag mycket lättare att relatera till, det är högaktuellt. Francesco Bagnaia tänker att det blir. Tänker
gissningsvis.
Du? Tänker du?
Nej, jag tror att det blir så. Ja. Jag tror det.
Men du, Thailand och Chang International Circuit, det är som, jag kände mig som en bandspelare på repeat här under helgen som gick med väderprognos, regn, och sen var det torrt fredag, det var torrt lördag och delvis faktiskt, inledningen på söndagen till och med, om man tittar på Moto3-racer så gick ju det torrt.
Ja, sen började det regna.
Sen började det regna på allvar och sen blev det en lång dag för teamen och förarna, både Moto2 men även i MotoGP då.
Och för oss.
Och för oss.
En och en halv timme extra.
Det är ganska länge i de sammanhangen. Men vi slapp ta de här tuffa besluten i alla fall. Och om man, vi brukar ju börja med plus och minus. Så vi bara tittar på det innan vi går in och djupanalyserar själva racer där.
Så vi säger att du gick först?
Det tycker jag.
Det var regn och det var mer regn och det var jättemycket regn. Allting blev försenat i ungefär en och en halv timme, en timme. Sen kom de iväg. Det var 10 minuter öppen depå. Och sen var det 10 minuter på griden. Och sen släpptes fältet iväg. Då blev det en till delay start. Kommer du ihåg det? När det var bara någon minut kvar till...
Just det.
Ja, då blev det ytterligare en delayed start. Och vi förstod inte riktigt vad det handlade om. Det handlade om ett sjukdomsfall på griden. Det fick vi inte reda på just då. Det fick vi reda på lite senare, någon minut senare. Men
säkert jordnötter.
Ja, sista. Känner du igen?
Ja, exakt. Jag tänkte på mig själv. Ja, det ser gott ut. Det ser gott ut. Chokladbit med jordnötter.
Ja, eller för mycket Chang möjligtvis.
Mm, så kan det också vara.
Kan också vara det. Men sen kom racet igång och det var väldigt blött inledningsvis. Mycket spray. Dålig sikt. Framförallt mitten, slutet på startfältet. Besäcki tog starten, åkte på en bestraffning, fick backa tillbaka, och det var helt korrekt också för han var ute och simmade långt ut i kurva 1.
Själv menar han ju på att han blev utträngd där.
Ja, det är klart, Martin. Det är klart man kan hävda det. Ja, men hade det varit en samfalla där ute så hade han ju inte kört så långt ut.
Nej. Och inte hållit
hållit fullt där ute.
Nej, det har han inte gjort.
Nej. Och sen så kastades det om lite grann. Oliveira kom upp och upp i ledning till slut förbi Miller och höll det in i mål. Och sen var det en intressant kamp om tredjeplatsen med Banjaya, Marquez och sen även Sarko.
Mm. Ja, den är ju värd att
och så var det torrspår i slutet. Mm. Oliveira vann före Miller och Banjaya blev tre.
Ja. KTM i topp alltså och sen två Ducati. Fabriksducati dessutom. Mm. Men du, vad ger vi för plus och minus på det här racer då?
Jag tycker det är ganska enkelt. Det är bara att kolla på resultatlistan. Och det fetaste plusset tycker jag Oliveira ska. Återigen så gör han ett klockrent race i blöta förhållanden som Indonesien och tar sin andra seger för säsongen.
Och samtidigt ska han lämna teamet. Och han också. De är tuffa i personalpolitik här,
ja.
KTM.
Ja.
Men vad är det som gör hans körning här att den sticker ut? Är det han själv som gör skillnad eller funkar KTM så pass bra när det är blött så att den cykeln i sig är lätt att köra?
Kombination givetvis. Men han trivs ju väldigt bra i regn och deras cykel är ju bra i regn. I blöta förhållanden eller i dålig greppnivå skulle jag säga, då är den cykeln bra. Det märker vi även när det är torrt och det är dålig greppnivå att den cykeln fungerar bra. Och regn fungerar den ju exceptionellt bra. Verkar det som.
Mm. Och samtidigt så verkar ju han avspänd och han gör sällan misstag. Kör mjukt och fint och får däcken att hålla också. För det var lite sån... Det var en faktor i slutet på racen när det faktiskt torkade upp. För det var ju ganska stora delar där det var hyfsade torrspår.
Mm.
Måste ju ha gått ner sig även hans däck, tänker jag.
Det är klart. Och även däcktrycket steg. Det hörde vi från många förare lite längre bak också att det steg helt okontrollerat. Och det där är ju svårt när man startar när det är mycket vatten på banan. För då vill man ju ofta ha lite högre lufttryck så att mönstret verkligen ska hålla uppe. Och att vattnet ska kunna passera i de här kanalerna eller vad man nu kallar det i däcket. Men det skapar ju också hög temperatur när det väl blir torrt. Och
då är det inte lätt.
Då blir det högt tryck i däcken. Och det vill du inte ha för samtidigt när det blir torrt så blir ju däcken varmare och varmare och då stiger ju trycket på grund av det och sen.
Och så blir det mindre kontaktyta mot asfalten och så blir det varmt den delen som ligger mot ännu mer.
Ja.
Delvis, eller?
Ja, jo. Men säkert framförallt att du startar då kanske med lite högre lufttryck och sen så blir det torrspår och då stiger okontrollerat. För har du för lågt lufttryck när det är mycket vatten, då drar inte vattnet undan på det sättet heller. Så det där var ju en svår avvägning. Och nu ska jag inte säga att det var så, men till exempel Sarko skulle inte förvåna mig om han körde med lite lägre lufttryck till exempel, för han kom starkt på slutet. Medan några andra gick tvärsom.
Ja, vi såg ju Besäcker där som sagt.
Och han kanske hade lite högre lufttryck. Mm. Nu säger jag inte att det var så för jag har inte frågat honom. Men teorin borde stämma hyfsat bra.
Ja. Men Oliveira och KTM, och som du säger, andra segern för säsongen. Och återigen då i blött underlag. Och han håller undan för Miller som slutar tvåa på pallen andra racet i rad. Han måste ju också hamna på plussidan, eller är det Ducati som är plus på den här delen?
Ja, nej, men jag tycker vi klumpar ihop de där som blev 2, 3, 4. Och det var ju Ducatis hela gänget där, Miller, Banjaya som blev 3 och Sarko som blev 4.
Men är du förvånad över ordningen här då, i mål, de här tre emellan, med tanke på att det drar ihop sig i mästerskapet också?
Både ja och nej, det ska jag inte säga. Vi pratade om det i sändning att om Miller känner att han inte ro på Oliveira, då kanske han släpper. Men luckan var så pass liten till Oliveira så att Miller hade varit dum om han inte hade legat på där. För ett litet misstag från Oliveira så hade ju Miller kunnat vara där och hugga om segern. Sen att Sarko gör som han gör. Han sa ju själv efter racet att han ville inte ta några risker. Och speciellt när han såg att han inte kunde vinna racet så ville han inte ta några risker när han skulle om Banjaya, utan han har inte fått några teamorders, men han vet ju liksom vilket konto hans utbetalning kommit från. och tänkte väl själv lite. Och är man över 30 så tänker man kanske lite mer än om man inte är över 30.
Han har ju redan fått en andra chans på något sätt, ja, i, ja, i GP-sammanhang.
Han spelade ju spelet på rätt sätt här, ja. Sarko. Och det är ingen som kritiserar honom för det heller. Det jag kan säga var att jag tror att han hade vunnit. Jag tror att han hade speeden att vinna.
Ja, han var ju precis... Alltså, jag hade varit tvärsäker om det hade varit något, ett eller två varv, ja, till som han, ja, hade haft på sig. Men han körde ju grymt snabbt.
Ja, det gjorde han.
Han plockade in... Det var ju någon sekund per varv.
Det var sekund per varv var det. Ja. Så jag håller inte med om att han säger att han såg att han inte kunde vinna och därför inte tog chansen. Jag tror att han hade kunnat vinna det här racet. Så snabb såg han ut där med fem varv kvar. Men det hade krävts en omkörning om Bagnaia omedelbart. Yeah. Och kanske då knö sig lite förbi.
På ett ställe som kanske inte var helt idealiskt. Det är precis,
sista svängen,
till exempel. För jag är ju inne på det också, att kommer man med den farten där som han gjorde, det går liksom inte att backa in och vänta där några kurvor, utan man måste göra det där omgående.
Ja, för varven räckte inte tillräckligt. Nej. Men jag tycker att han gjorde helt rätt. Alltså i Sarkos läge i mästerskapet, en pallplats hit eller dit för hans del spelar ingen roll, det bättre att hålla hans arbetsgivare på god fot.
Mm. Och så blev det ju verkligen. Det såg man ju tydligt efteråt.
Ja.
Tardozzi där var ju snabbt in.
Ja, de hade knappt fått målflagg innan han var inne där och tackade dem. Så att det kommer nog någon bonuscheck för en tredje plats ändå till Sarko på något sätt, gissar jag på.
Ja.
Jag tycker han var smart i det. Jag hatar teamorder i stort sett, men i det här läget tycker jag att han var smart.
Men du, han gjorde ju också någonting där kring Marcus. Marcus tappade ju momentum där precis när han blev passerad. Hade Marcus kunnat vara med?
Det var ingen teamorder där, inte.
Nej.
Men de är ju inte teamkompisar, men där såg man ju liksom vad Sarko kunde göra om han bara hade velat.
Ja, men gjorde... Det såg ut att störa rytmen ganska mycket för Marcus i det läget.
Ja, han kom aldrig tillbaka sen från det. Och sa ju själv efter racet att han hade stora problem att hänga med dem. De hade ju, som man sa, unbelievable acceleration ut i svängarna. Och då spelar ingen roll hur sen han är på bromsen. Och det såg vi. Han gjorde ett omkörningsförsök som knappt var ett försök egentligen i den sista svängen på Bagnaia. Men där kom han ju så pass sent så att man undrar liksom, det här var nog inte tanken, men det kanske ändå var tanken att störa honom på något sätt.
Mm.
För att ta den där platsen. För han hade nog bättre speedmarker än vad Bagnaia hade där i mitten på racet. Men han kom ju inte förbi.
Men du, Miller, hans kvaliteter, jag byter spår lite grann här men håller mig kvar med Ducati där. Millers kvaliteter, både på torrt såg vi på Moteger då, men på blött har det egentligen aldrig varit någon tvekan för hans del. Där har han ju verkligen excellerat, tror jag man säger. Alltså han har ju varit överlägsen vid många tillfällen. Och det är han ju, han är ju snabbare än Bagnaia här, så det resultatet är inte så förvånad över. Men däremot Bagnaias tredje plats, det kom lite från ingenstans faktiskt för mig.
Ja, det gjorde det. Jag trodde att hade det varit torrt, då hade jag sagt att då kan nog... Nej, men då hade Bagnaias chans varit större att ta många poäng från Quartararo än i blött. Jag tänkte det att nu när det började regna, för vi har sett ett lyft från Quartararo i blöta förhållanden senaste tiden. Han har ju varit under isen här i tre säsonger, sen han kom in i MotoGP egentligen, under isen. Men sen tycker jag att han har tagit sig i kragen ordentligt, jag tycker vi såg det på Motegi senast. Att regnkörningen har blivit bättre och bättre för Quartararo. Så när det började regna så kände jag så här, med tanke på Bagnaias form i Japan i blötan, när han var sist i Q2 och skulle med sin tid starta bland de sista startled, eller näst sista möjligtvis, då kände jag att men det här spelar ju Quartararo rakt i händerna med blöta förhållanden. Bagnaia kommer bara backa, Quartararo kommer ligga på sina stabila tider och ta sin femte plats eller något liknande. Det var liksom mitt scenario inför racet långt innan det började regna, men om det blir blött då trodde jag det här. Och det blev ju helt tvärtom. Det var ju Bagnaia som verkligen gjorde ett kanonrace i blötan jämfört med vad man är van att se honom i blött.
Men vad är det som ligger bakom det här? Det jag har förstått efteråt var ju att Miller och han hade något snack inför, men det kan ju inte räcka att snacka på den här nivån. Det måste ju vara mer än så som gör att det plötsligt faller på plats.
Kom du ihåg efter regnracet på Le Mans för något år sedan? När Quartararo blev han två efter Miller, eller möjligtvis tre. Kommer du ihåg det racet? Möjligt. Det var ett flag-to-flag race.
Ja.
När de gick in och bytte cykel, Quartararo bytte på fel. Och då var ju också Quartararo under isen i blöta förhållanden, men fick det här perfekta racet. För han hade valt medium fram, soft bak, eller om det var tvärtom. Han hade valt en gummiblandning mjukare på en utav däcken.
För det var ju det racet också när Sarko kom starkt på slutet.
Exakt så.
Ja.
Och där fick ju Quartararo, han fick ju det racet precis dit han ville. Han fick Marquez när det var blött på medium, vilket inte var rätt. Och han körde på en mjukare gummiblandning, jag tror det var bak. Vilket gjorde att han kunde hänga med Marquez, sen kraschade Marquez. Och han fick liksom draghjälpen hela det här racet igenom för att kunna ta den här pallplatsen. Och lite samma kände jag med Bagnaia den här gången, att han startade långt och jag tror det var det som räddade hans race, Bagnaia. För att han kunde hänga med täten hela tiden. Och det blev bättre och bättre förhållanden. Och han såg hela tiden, han hade inte den här siktproblemen som de som var 10 var och hade. Utan han fick den perfekta, i hans läge, perfekta racet. Det tror jag gjorde att han kunde ta det här resultatet.
Mm. Det där spekulerar vi faktiskt inför start om också, som du sa, med sikten där. Och det märkte vi ju också. Det partiet där på snabbaste stället, ner mellan kurva 1 framåt 2 och 3. Det var ju där det var som mest vatten. Och det var ju rena dimman där. Och då, man får ju också lägga till det här med, såg ju motorcyklarna såg ut i slutet på racet. Det var skitigt. Det blir ju en hinna dessutom på visiret där. Den kan man inte göra någonting åt som förare under tävling. Så att det blir ju bara soppat i slutet av allting. Så att det där kan mycket väl vara en viktig faktor, eller flera viktiga faktorer där, sikten och som du säger också att det gick åt rätt håll med underlaget där.
Ja, och sen fick han Besecki på att hänga med i början, och sen så behövde Besecki släppa tillbaka, så han gick upp där, och sen kom Miller och drog lite, och sen kom Oliveira, och sen, men det var liksom bara någon.
Ja,
han var inte fast i fältet.
Nej.
Så att jag tror det här racet var perfekt för Bagnaia. Men jag har fortfarande frågetecken för hans förmåga i blöta förhållanden. Lika mycket som jag har för Quartararo i blöta förhållanden efter det regnracet i Le Mans. Så bara för att om det skulle regna nu i Australien eller i Malaysia, då är jag inte alls lika säker på att det här resultatet kommer kopieras för Bagnaias del.
Du, just i nu så kom jag på nästa kameravinkel istället för den här axelkameran. Nu skulle man skulle vilja ha en i kindkudden på hjälmen, så man ser verkligen hur lite man ser som förare. Mm. Jag menar det här droppet som Quartararo gjorde, om det har med sikt att göra enbart och sen då brist på känsla. Ja, jag vet inte. Är det möjligt att man droppar ända ner till 17 som har blivit?
Ja, men det visar ju också hur, även fast tiderna nu, det skiljer rätt mycket tidsmässigt, det brukar det göra i regn också, men alltså det visar ju hur jämnt det här är. Alltså till och med en regerande världsmästare, mästerskapsledande Quartararo, ifrån andra startled.
Ja, han stod i andra startled.
Droppar ner till 17 plats. Alltså det är ju... jag vet inte vad jag ska jämföra med. Det är ju sånt som egentligen inte kan inträffa.
Ja, men det är ju sån här fotbollsmatch när Manchester United, eller nu vet jag inte om de är så bra längre, när de får stryk av Nottingham Forest, tror jag till med liksom. Någon sån här B-gäng. Nu drog jag till med två lag som jag egentligen inte vet hur de ligger till, men
nej.
Sheffield United eller någonting. Kanske inte finns heller.
Brasilien spelar mot... vad spelar de mot? Norge.
Vi törs inte ens trots.
Men Norge är ju bra nu.
Vi törs inte chans.
Det är våra fotbollskunskaper.
Nu går vi oss ut på jävligt djupt vatten. men ni fattar.
Okej då, vi säger Sverige förlorar i hockey mot Spanien.
Ja, det vore ju en skräll.
Det vore en skräll.
Ja, det vore en skräll. Ja,
det händer ju oftast inte.
Nej, det var en bra jämförelse. Och där har ju du också, där kan du ju.
Ja, men hockey kan jag lite bättre än fotboll.
Snyggt, det blir lite svettigt här faktiskt.
Ja, men jag tror det kan stämma det. Jag tror att Nottingham Forest spelar om ens i Premier League. Jag tror inte det.
Jag hoppas inte.
Jag tror de spelar i den andra. Vad heter det? Championship.
Jag vet inte vad de heter.
Nej, det är djupt vatten. Väldigt djupt vatten. Vi får fråga våran kollega med din namne, Tobias Emmedal. Han har koll på det.
Ja, så får vi göra. Men du, Ducati-sidan där, jag tycker inte att vi kan inte släppa det. De får plus som fabrikat med tre förare här, Miller, Bagnaia och Sarko. Det här med teamorder eller inte då, Sarko spelar det här väl. Man har ju också hört och sett och läst kommentarer efteråt kring andra förare i Ducati-färg som inte hade agerat. Så vi vet ju redan nu kring Bastianini. Han har ju verkligen inte lagt några fingrar emellan i man mot man fight.
Nej, Bastianini som faktiskt fick lite kritik av Miller efter Japan undrade liksom, vad håller Bastianini på med? De slogs ju om 10:e plats där ett tag när Bastianini gick förbi Bagnaia. Bagnaia tryckte ju tillbaka sen i sista partiet ordentligt.
Snyggt.
Det där var, ja, men en sån omkörning gör man ju bara om man är less.
Ja.
Och visa
ja, men nu... Man har ju aldrig sett den här omkörningen förut.
Nej, det händer ju typ inte. Nej, att inte... de gör den i näst sista kurvan.
Nej.
Men Miller tyckte att Bastianini var en idiot i princip och göra en fight av det. Hur han har agerat här vet vi inte, men i Japan och i Aragon racet innan så sket han ju fullständigt i att Bagnaia slogs om titeln.
Ja, ja. Och i Rimini, eller Misano.
Och i Misano, ja.
Ja. Han gav väl upp lite igen kanske på sista varvet.
Ja, det kan. Ja, han satt ju racet snabbaste varv och nytt varv i kopp sista där, men han valde fel ställe att köra om på.
Mm.
Men man har ju hört andra också. Martin tyckte ju också att han hade inte agerat så som Sarko gjorde, vilket också är förståeligt för han har precis blivit ratad av Fabrics Ducati. Nu är han Ducati anställd fortfarande, men han har fortfarande blivit ratad till förmån för Bastianini.
Mm.
Jag förstår att inte han hade gjort det. Hans försvar egentligen, eller hans förklaring var att ja, men det här var en pallplats, det gällde. Hade det varit 5, 6, 7, 8, 10, då hade han kanske struntat i det. Men det här var en pallplats. Han hade gått för det. Och jag tror på han faktiskt. Han tror jag på.
Och det kan också vara ålder här också. Man är i ett annat skede i karriären. Och, ja.
Många olika saker.
Ja.
Men vi får väl se nu, alltså det börjar ju dra ihop sig. Vi har ju pratat om det här nu i tre race. Nu är det tre race kvar. Och nu börjar det ju osa hett här.
Ja, egentligen kan man ju säga att det börjar om på nytt nu, för det är bara två poäng mellan Quartararo och Bagnaia.
Exakt så. Nu är det två poäng. Och det är ju bra för Bagnaia skulle jag säga. Pendeln har svängt lite skulle jag säga, hans fördel här med tanke på att han har 7 andra Ducati-förare på griden, varav 6 kan vinna race. Då bort i Gianantoni är det där, så kan ju alla de andra vara med. Marini Bezzecchi, hans kompisar i VR46. Och sen dessutom då Pramac och vi får se om det är Bastianini. Mm. Om han också väljer att spela spelet nu när han... Nu är han 49 poäng, 39 poäng efter. 39 poäng. Så vi får väl se hur Australien går. Jag tror nog att Miller är nog inte sugen på att släppa Bagnaia framför sig i just teamsyfte tills det är kört att han kan ta titeln. Det hade inte jag velat faktiskt. För nu är det ändå alltså 40 poäng. Nej, men vi är tillbaka till
det. Hur många chanser har man? Dels kan det ju handla om för Sarkos del i det här racet som gick. Hur många chanser har han att vinna? Han har fortfarande inte vunnit ett race.
Nej, men Sarko... Det är ändå ett mästerskap.
Ja, men när det kommer till mästerskap här, då blir ju chanserna ju ännu färre. Hur många gånger har man möjlighet att vara med så här högt upp?
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Så jag tror nog att Miller och Bastianini fortsatt kommer nog vara tills det över och tar vi nästa race. Det är alltså Australien. Miller kommer ju inte släppa en seger på hemmaplan. Och 25 friska VM-poäng för att Bagnaia ska ta 5 poäng.
Och han ska ju dessutom lämna det.
Ja, nej, men det kan jag inte tänka mig. För vinna på hemmaplan, det är ju stort. Så det tror jag inte. Det blir jättespännande att se hur de ska tackla det här. Men det är ju lite fördel Bagnaia. Med tanke på att de är så många Ducatis. Mm. Och tar vi banorna som är kvar. Alltså Phillip Island är en av deras sämsta banor. Ducatis sämsta banor. De hade ju stora problem där för 17, 18, 19 senast vi var där. Vi får se hur den fungerar den här gången. Så det blir rätt intressant att se faktiskt. Kommer du ihåg Dovizioso där?
Ja, skulle säga det. Dovizioso var ju...
13 eller någonting. Och då var det ju mästerskapskamp mot Marquez. Malaysia borde passa Ducati väldigt bra. Två långa raksträckor. Start och mål och innan start och mål. Borde passa Ducati väldigt, väldigt bra den banan.
Och Valencia har väl... inte var någon Ducati-bana.
Nej, men de var 1, 2, 3 förra året. Både kval och race.
Så där har det, ja, det var åtminstone på race. Det har kanske var kvalet också. Det har svängt. Ja.
Det har svängt. Mm. Så Quartararo har lite att bita i. Och framförallt nu när alla har pratat om team orders. Till slut så kommer det ju komma. Så är det ju.
Ja, men det är fortfarande så att det är väldigt svårt att ge raka. Hur ska du samla de här 8 förarna med olika bakgrund och olika teamstrukturer och olika stöd från fabriken och olika kontrakt och säga att ja, nu ska ni bara låta Bagnaia ta hem
det? Jag tror det blir svårt att säga till Miller och Bastianini i det här läget med 39 respektive 40 poäng. Det tror jag blir svårt. I övrigt så borde det inte vara något problem. Även Martin som är arg och besviken och vad nu kan vara för någonting. Så kommer checken från Bologna.
Så han får rätta sig igen.
Ja, det skulle jag säga. Men jag är inte säker på att han gör det.
Nej, vi har ett superspännande läge.
Sarko gör det. Ja. Sarko gör det. Det vet vi nu i alla fall.
Ja. Du, det här blev ju lång utläggning på plussidorna. Men vi har varit inne och touchat. Vi ska komma ihåg att vi är bara på plus och minus än så länge. Okay, vi har lite okay. till. Okej. Ja. Minussidan, Quartararo, han måste ju få ett minus för den här insatsen.
Ja, det är ju alltså som jag sa innan, det var ju grymt jämnt i mästerskapet, så kan man säga det, men han underpresterar ju något kopiöst, självklart. Han, det får ju inte inträffa att med 4 race kvar, att han slutar på 17:e plats 34 sekunder efter. Det går ju inte. Det funkar inte om man ska vinna VM helt enkelt. Det kan bli kostsamt. Det här är ju, alltså det är en nolla han tar sig i mål utan att ha kraschat.
Vi såg ju på reaktionerna också att han var ju helt...
Nej, men han var ju less, var han ju. Men sen får man ju inte heller göra som man gör och strunta i sina media åtaganden.
Då kommer den här ungdomen fram igenom.
Ja, men alltså jag tycker inte det är okej riktigt faktiskt att göra på det sättet. Att det han gjorde var helt enkelt att han var så less och han bytte om och åkte hem i princip med sitt charterflyg och utan att svara på några som helst frågor. Utan det var väl Merigalli som fick svara på några frågor helt enkelt. Och jag tror till och med han struntade i tv-intervjuerna, vilket någonting som är obligatoriskt för alla förare. Så just tv-intervjuer är obligatoriskt. Och sen även för skrivande medier så har man ju också en sån här media scrum eller när man får ställa frågor helt enkelt som skrivande journalister och den sketan också i. Det var tydligen 6 förare som struntade i det. Inte bara Quartararo utan 5 till och jag tycker det är, det är dålig respekt.
Ja, och där ska ju han vara igen med VM-titel och med positionen i mästerskapet. Ja. Han måste ju föregå med gott exempel där.
Ja, men man gör inte så. Det spelar ingen roll om det har gått pissdåligt i ett race eller inte. Man svarar på frågor och man beter sig artigt. Han tjänar runt 10 miljoner euro per säsong. Då kan man svara på frågor.
Hade du gjort det under din karriär?
Nej, det hade jag inte.
Ja, men jag har just en känsla av
det. Men jag tjänar inte 10 miljoner euro per säsong.
Langa upp istället. Jag var bara tvungen att ta den där.
Nej, men, ja, men det spelar egentligen ingen roll.
Nej.
Alltså, man ser det knappt i andra sporter skulle jag säga. Det är många andra sporter där det är... Du svarar på frågor, punkt slut. Ja. Du tar... Har man åkt i Thailand så svarar man på frågorna efter racet. Det är självklarhet. Jag tycker att det är dåligt.
Ja,
det är rent ut sagt dåligt.
Jag håller med dig.
Det gör man bara helt enkelt. Och framförallt som världsmästare, regerande världsmästare och mästerskapsledande.
Ja, men då tar man ju täten i hur man ska... Då ska man ju visa även yngre eller de som... Ja, men det är ju respekt för alla.
Ja, nej, men man gör det. Det här är... Alltså det är sport det här.
Mm. Ja.
Eller hur?
Ja, ja, ja.
Ja. Alltså det är viktigt för dem, det förstår jag med, och det är mycket pengar inblandat, men det är trots allt bara en idrott.
Mm. Men 17:e plats och minus, då får han lite extra minus.
Han får
för
dubbel
det där,
minus,
för
det blir inte plus.
Beteendet.
Ja. Det får de andra fem också, som jag inte vet vilka det var, de får också minus för det.
Du, ytterligare före på minus då. Besäcke, tänker jag, han droppar ju som en sten här efter ändå pole position.
Och jättebra inledning på racet, ledde. Med en lucka dessutom. Och sen tappar han allting. Och slutar utanför poängen han också. Och, men det kan man ändå... Det är en annan sak än Quartararo ändå, känner jag. Med Besecki, för han är trots allt rookie i den här klassen. Han har inte kört på Thailand innan med en MotoGP-cykel. Jag kan ändå köpa att det går bakåt när inte känslan infinner sig. Men det är ju inte bra från pole till 16. Såklart.
Nej, för där tänker jag också det här med... Han hade ju egentligen samma förutsättningar liknande som Bagnaia här i början. Att komma iväg bra. Han droppade i och för sig då en position. Men därefter hade ju han också egentligen haft den här draghjälpen och kunna hålla fart. Nej, för minus. Sen har vi då i mästerskapet som jag tänker Aleix Espargaró. Och vi var inne på honom från Japan-racet där nollan med tekniska problem. Här var det ju egentligen både under fredagen och under lördagen tufft för hela Aprilia-teamet. Alltså för Vinales och för Paul för Aleix Espargaró. Och i min tanke inför racet när det då blev regn var att nu spelar det här i händerna på Aprilia. Gjorde inte det?
Nej, jag tror också det. Att det här är ju jättebra för Aleix Espargaró. Vi har alltså Vinales slutar ju sjua i det här racet. Ska vi komma ihåg. Aleix Espargaró åker ju på dessutom en bestraffning. Tyckte att han var inte riktigt värd den bestraffningen. De bromsade jämsides tydligen då. Han och Binder in i kurva 3. Och när Binder såg att han var där så släppte han bara bromsen egentligen. Och det fanns ingenstans för honom att ta vägen, sa han själv. Åkte på den där bestraffningen, vilket med tanke på hur de har dömt tidigare så var det egentligen inte så mycket att diskutera egentligen. Utan det var en påkörning, det förstörde, jag ska inte säga att det förstörde Binders race, men han tappade ju massa positioner på det. Så att det var väl rättfärdigt i så fall.
Och den här bestraffningsslingan här mellan kurva 5 och 6 i Thailand, den är rätt lång.
Ja, den är rätt lång. Den kostade 4 sekunder för Aleix Espargaró. Så att han tappade ju mycket momentum i det där och fick köra om förare som han redan hade kört om och sådär. Så men 5 poäng, 11:e plats, inte tillräckligt bra.
Det kommer göra det tufft här på slutet om man ska knyta ihop det och vara någon på allvar en titelutmanare, tänker jag.
Ja, och framförallt också, nu var det ju en annan stomme i de här däcken som vi kommer ihåg som de använde för andra gången den här säsongen. De använde samma stomme av de här däcken även på Red Bull Ring. Red Bull Ring och Thailand hade han ju stora problem med fäste, och det hade ju Vinales också, det såg vi ju. Vinales var ju, han var ju sjukt frustrerad över hela helgen här egentligen. Alltså det stämde ingenting. In i svängarna hade inget fäste. Och det berodde mycket på bak, eller berodde bara på bakdäcket. Och de kom inte riktigt underfund med vad de skulle göra. Så att med tanke på det så borde det ha blivit som en ny möjlighet när det började regna.
Mm.
Och visst, de avancerar, men 11:e plats, 5 poäng. Ja.
Minussidan.
Ja, ja. I mästerskapskampen så måste man dra nytta av sådana lägen. Och Vinales som sagt blev ju sjua. Med dessutom en sämre startposition.
Mm. Ja, händelserikt. Man kan inte säga annat. Även om det är jämnt tidsmässigt och så ser vi att det finns helger där vem som helst kan slå igenom och hamna ut poänglös. Och det har faktiskt alla gjort nu vid minst ett tillfälle. Det var ju Aleix Barger som var sista förare att faktiskt ta poäng i varje race. Den där sviten, den spräcktes ju i Japan senast.
Jo.
Ja, stora förändringar och ett helt öppet mästerskap här för fortsättningen. Och efter Thailand så har det ju varit lite grann på nyhetssidan. Och vi har ju också haft lite nyheter under helgen där. Jag tänker på det här med... jag tänker på det som sker lite bakom kulisserna men som tydligen då kan hamna på film eller på foto. Vi hade en incident i Aragon kring Fernandez och mekaniker. Och sen så dök ju plötsligt upp gamla bilder från senast i Thailand här. Vad gäller det här? Det ser inte ut som att det är racing det handlar om.
Nej, det gör det inte. Det är så långt ifrån racing det kan komma näst in på i alla fall. Men så vi börjar med det som hände i Aragon då. Det hände ju faktiskt framför TV-kamerorna av någon märklig anledning. När Adrian Fernandez, alltså i Tektra-teamet, ska ge sig ut precis i slutet på Q2.
Viktigt skede. Alltså.
Viktigt skede. Och vi vet ju hur Moto 3 är på kvalet. Alla vill ju följa varandra och få slipstreaming. Och han har siktat in sig på att han ska följa efter Sasaki. Sasaki från Husqvarna Max Racing Team. Teamet som han körde för förra säsongen. Han bytte ju styrning med just Sasaki som körde för Tektra året innan. Och precis när han ska ge sig iväg så kommer det två, vad jag har förstått, är dataingenjörer för Max Racing Team. Och hindrar alltså Fernandez att åka ut. Och de här två personerna ska tydligen då jobba med datalogging helt enkelt. Och ingenjörer på den sidan.
De ska inte riktigt vara där.
De ska inte ens vara där.
Nej.
De ska ju sitta i sin box och analysera någon data från förra passet. Eller göra något annat vettigt.
Mm.
Inte vara i pitlane och definitivt inte utanför någon annans box.
Nej, och än mindre vara fram och rycka i den här andra i så fall.
Ja, och sen gör de någonting där som på något sätt då gör så att handtaget och bromsantaget åker in. Och det visas ju tydligen på dataloggen. Herve Poncharalla, teamchef i Tech, tror jag, har ju visat att grafen helt enkelt ifrån att det hände. Och sen vet jag inte riktigt vad Fernandez gör heller, för han får något typ av stopp på hojen samtidigt. Så att han missar ju, han kommer ut för sent och sen så passerar han start och mål med målflagg. Så han missar sitt sista flygande varv. Men det kan väl så vara liksom. Men grejen är just det som de gör där.
Handgripligen hejdad på fel plats och allting.
Ja.
Ja.
Och för det här så går ju faktiskt Dorna in och bestraffar de här med, vad var det nu då? Var det 2500 euro i böter eller någonting sådär? Eller 20 000? Eller var det någon sån här? 2000 eller 2500? Något sånt. I böter per person. Och sen så får de inte komma till Australien och Malaysia. De fick vara nu på den här resan då i Japan och i Thailand. Och det var ju för att de har fortfarande covid-regler i Japan och det är svårt att ersätta de här mekanikerna med andra mekaniker. För det måste ju ansöka som visum och allt vad det har varit. Så att då tillät de var schyssta helt enkelt, Dorna, tillät det. Men nu får de alltså inte vara på plats här i Australien eller i Malaysia som också är alltså två race efter varandra. Och nu i helgen så kom det ju ut också att Biaggi har sparkat de här. Jag vet inte om det är med omedelbar verkan eller om det är... Alltså nu får de ändå inte vara med de två nästkommande racen och sen är det bara Valencia kvar. Så att det kanske är då med omedelbar verkan till slut.
Illa läge för teamet egentligen. Sasaki har ju gjort en otroligt bra säsong i år. Ja. Och det menade vi snackade om det här någon gång emellan racen här, att det är inte så stora team personalmässigt när vi pratar Moto 3-klassen. Det är inte som ett MotoGP-team där det är
40 pers
totalt, eller kanske 50.
Ja, kanske det är max 20, alltså inte ens det jag tror vi ser på.
Då blir det märks ju skillnad.
Ja, men det gör det. Ja, men det gör det. Men de fick sparken i alla fall och... Sen har det gått rykten om vad som hände på kvällen där sen mellan Fernandes pappa som tydligen ska vara Han ska tydligen vara helt levrad.
Det tar aldrig slut.
Nej, men det tar aldrig slut. Nej, jag, men det är obekräftade uppgifter, så det får vi avvakta tills vi får se någon bild. Något annat.
Men du har ju fortsatt, alltså du stormar ju vidare då. När väl cirkusen kommer till Thailand här, då dyker det upp vidare bilder på en person då som beter sig kanske ännu sämre inne i boxen mot en dåvarande teammedlem. Och det här är ju den här personen som beter sig illa. Du ska få dra det här, Andreas, för du har bättre koll på detaljer. Men den personen jobbar i Max Racing idag. Är det så?
Ja, exakt. Och den här, alltså den är 3 år gammal, den här videon. Och helt plötsligt så kommer den upp till ytan. Vad den nu har varit, bra fråga. Den har säkert varit hos... Den har gått till folk, till folk, till folk, till folk. Och till slut så kom den ju ut på Twitter och det blev ju ett herrans liv. Och det föreställer alltså Tom Booth Amos som körde en säsong i SIP Racing Team, eller i SIP, ja vad nu det heter.
Jag tror italiensk team.
Är det italienskt?
Jag tror det ändå.
Ja, i vilket fall. I det teamet där han körde, Tom Booth Amos, efter racet i Thailand, när ett mekanikerfel på cykeln, så säger han någonting till sin crewchief. Att hur svårt ska det vara ungefär, eller vad man hör på den här videon. Han helt enkelt är missnöjd med att sin motorcykel har gått sönder och han fått bryta racet. Och sen är han på väg till sin plats då inne i boxen, eller i tältet som det var på det här stället. Samtidigt som hans crewchief då fysiskt slår honom och sparkar honom på, det ser ut som att han sparkar på vaderna och slår lite på ryggen och det bara vibrerar där i skärmväggarna.
Nej, man tror inte sina ögon.
Nej, vad är det som händer här? Ja. Det är alltså de två personerna som är kanske viktigast för en förares prestationer. Alltså föraren och sin crewchief. Där måste ju samarbetet vara, det måste vara 100%.
Det kan man inte säga efter att ha sett de där bilderna. Nej. Det var inte friktionsfritt överhuvudtaget.
Nej, det var inte bra.
Det var full friction var det.
Och dessutom så har ju då Tom Booth Amos blivit ålsagd.
Ålagd, eller tillsagd. Ja,
tillsagd.
Ålagd.
Nu är sent på kvällen.
Ja, skitsamma. Vi fattar ju nu vad du menar.
Ja, precis. Det var inte så petigt.
Nej.
Svenska lärare. Men av teamet att tysta ner det här helt enkelt. Säg ingenting om det här. Säg inte till Dorna, säg inte till... till någon, det här som hänt. Och det är ju för att rädda sitt eget skinn egentligen, som han inte har gjort det, för att han vill ju ha en styrning givetvis. Och nu fick han ju inte det, men han har fortfarande varit tyst. Och det tycker jag... Ja, nu var det inte han som spred den heller. Jag måste ändå säga lite imponerad av Tom Booth Amos i det här läget, att inte i sin frustration har publicerat det. Utan, ja... låtit någon annan eller någon annan har publicerat.
Ja, så kan det faktiskt vara i det här
fallet. Det vet man inte.
Men vad blir det för påföljd kring det här? För det återigen...
Nej, men det här var ju snackisen, framförallt i lördags i Thailand. Mm. Det var just detta. Och Alicia Sparger, och han skrädde ju inte till orden heller, utan han är ju nästan äldst, eller han är väl äldst i, ja, det är väl Crutchlow nu kanske då som gör inhopp här, men annars har han blivit lite som en förarfader över allihopa.
Mm, ja.
Är det blött, då är det han som står i fronten och säger vi kan inte köra. Är det halt så är det han som står. Är det för mycket dimma i luften då är det han. Och även här så var det ju helt förkastat. Han sa att den här personen ska aldrig mer få vara i depån ungefär. Och idag, onsdag, när vi spelar in det här, så kom det ju faktiskt från ett statement från Dorna, Fim och Irta. Att den här personen har fått sparken ifrån sitt nya team som han jobbar för nu, för han slutade hos SIP Racing Team och började hos Max Racing Team.
Det här gör ju saken än mer intressant.
Ja, det gör
jag
det. Nu är det 3 där som har fått sparken av vad nu de kan vara.
Ja, och hur många vi skrattade åt den där faktiskt så sent som under helgen här med den tidigare föraruppställningen som man då hade valt när Max Biaggi drog igång det här. När man hade då Alonso Lopez och vem var det med bredvid där?
Ja, var det Fenati eller vad var det?
Ja, det var Fenati då. Ja. Undrar om det var samma säsong till och med.
Ja, men jag tror det.
Men nej, och sen, du snackar om systemfel här kring det här med kring det här med Aprilia och att man inte...
Men sen lämnade du det. Var det inte Fenati som var teamkompis med Adrian Fernandes? Jo. En säsong. Jo. Och då var det också nästan på slagsmål mellan Fenati och, jag tror det var Fernandes farsan.
Ja, det kan det visst ha varit, japp.
Och det var liksom, alla gick ut och sa det var inte Raúl Fernandes som var inte inblandad i detta. Han försökte brotta isär om Raúl Fernandes som har en mycket bättre karriär än vad Adrian Fernandes som lillebror har.
Ja.
Och Raúl nu i MotoGP.
Ja, och då har ju Fenati fightats i Sky Racing innan.
Ja, exakt. Med Ucho.
Så han, med, exakt. Så åkte ur. Så att jag menar, det här är ju... Ja, det här är, man kan skratta åt det så här på håll. Ja, nej, men det är ju inte snyggt på något vis. Det här
nu
är
har de ju nya förare. Nu är det ju Sasaki och John McPhee. Och detta, han som var Tom Booth Amos crew chief är alltså crew chief nu för John McPhee.
Snacka om lite, och han åker igen på den här stolpe ut grejen här.
Ja, men då kan man det förklarar ju lite också varför har det gått dåligt i år för John McPhee.
Mm, så kan man säga.
Om den här killen samarbetade på det sättet med den britten, vem säger att det här är mycket bättre?
Nej.
Nu är ju John McPhee äldre och sådär och har säkert lite mer pondus än vad Tom Booth Amos hade på den tiden, men fortfarande så visar ju den här crewchiefen att han inte riktigt är en bra crewchief.
Nej. Men du slår inte det här tillbaka då på Max Biaggi?
Jo, men det gör du. Det
och
gör
vi vet det, ju, sen, det här vet vi ju också. Vi kan ju dra ännu längre historiska paralleller med det här med, inte fight, men det är ju inte för inte som Biaggi, han fick ju inte förnyat förtroende när han åkte Repsol Honda.
Det
här
nej,
är
det
ju...
blev en säsong där.
Ja, och då var han ändå, vad var han i VM det året? Var han ja, två eller trea?
Något sånt.
Ja.
Han var ju trea, han körde ju med startnummer tre. Ja. Så han blev tre året innan då.
Men i vilket fall så var han ju åtminstone en förare. Och det såg vi också sen i Superbike VM. Han är ju en förare av kaliber, Biaggi. Och ändå ja. Vill man inte jobba med honom.
Nej. Men jag tycker ändå att... Alltså du har ju rätt i det du säger. Han är ju helt levrad och har alltid varit. Är det hans fel att det här har inträffat? Jag vet inte. Men han, jag tycker han har varit duktig i sina statement. För han gick ut tidigt och sa och bara om förlåtelse till Tech Tra. Att det här står inte jag bakom. Och vilken sanktion Dorna ändå kommer ge honom, så, eller de här två mekanikerna var i det här läget, så kommer vi också göra det. Vilket det slutar med avsked. Så att han försöker ju givetvis också rädda sitt eget team, givetvis.
Ja.
För en sån här grej, och ytterligare en sak, kan ju liksom stanna, alltså, man är ju beroende av sponsorer.
Exakt,
i Moto3.
Exakt, då är det plötsligt vita kåpor på de här.
Ja, men då står det inte Stergada längre.
Nej.
Utan då står det någonting annat, eller inget.
Då står det Guardia Civil.
Ja. De ställer inte upp med pengar, de ställer upp med man, ja, ja. Mantimmar.
Med bojerna där. Nej, vi ska inte skratta åt det eländet. Men jag tycker det är tråkigt. Det är jättetråkigt att se.
Det spiller ju över på Max Racing Team. Så enkelt
ja.
Är det.
Ja.
Och nu även den här incidenten.
För grejen är, jag har ju varit stolt på många sätt över den här sporten. Egentligen jämnt. För att ja. Så många... Jag var ju även fan. Alltså, när jag var liten var jag på race. Och man kunde ju gå... Helt, det är klart att det var lite liv och rörelse ibland på campingar och på... Men jag menar, såg man någon fighter? Det var ju inga i publiken knappt
Nej.
Som slogs.
Nej.
Det har man ju knappt sett. Jag hade varit lugn att ta med mina barn och släppa dem lös liksom på en racingbana under en helg.
Nej, jag tycker en stor...
Ska man ju inte fightas i depå?
Nej, alltså det är ju helt förkastligt.
Ja,
helt
det är därför jag garvar. Jag
bara, nej, men alltså det är... Nej, men alltså hur tänker den här personen? Jag fattar inte hur han tänker. Nej. Tror han att han ska prestera bättre genom att sparka på honom? Alltså det är helt otroligt.
Ja.
Det kan ha med många olika, men man vet ju inte. Vi har sett ett kort filmklipp på 20 sekunder, så vi vet ju inte liksom bakgrunden. Men egentligen spelar det ingen roll att veta bakgrunden, för bara det man ser är ju tillräckligt för att ta avstånd från det. Men det har ju blivit hårdare klimat, så enkelt är det ju.
Ja. Tydligt och resolut beslut efteråt här från Dorna, och att det här, man som du säger, försöker att stämma i bäcken nu och bli av med de här.
Men vi får ju hoppas att de håller det här också, för innan har det ju lite låtit som att Adorna inte har några som helst förpliktelser här, utan det får lokala polismyndigheten ta hand om. Men så är det ju inte riktigt, utan det som för sig går i depån får ju ändå liksom vara på Adornas konto.
Ja, jag tycker också det.
Tycker jag. Mm. Och det här är ju förhoppningsvis så... Det är ju lite så i den här depån eller i den här världen att det blir ju lite... Gränserna suddas ut lite i depån. Folk blir lite... Stämningen är lite annorlunda mot vad det är i det vanliga livet.
Mm. Ja. Det är som ett samhälle i samhället.
Ja, men det är ju så.
Ja. Och som flyttar runt över hela världen under säsongen. Jag menar, det här är ju också... Det är inte så konstigt att det händer sådana här saker i slutet på säsongen heller.
Nej, och sen händer det säkert, nu kommer jag inte ihåg Thailand hur det låg kalendermässigt, men det är en jobbig period i slutet på året med de här overseas-racer, någonting som vi kommer prata om när vi kommer in på kalendern här lite senare som har släppts till nästa säsong. Det är ju flera race man är hemifrån med allt vad det innebär. Och så hettan på det, värmen, 35 grader. Luftfuktighet på 80-90%. Alltså det rinner över till slut. Men då kanske folk börjar tänka att även fast det är depåregler så och lite laglöst land på ett sätt, så kanske folk tänker sig för lite att vi måste fan bete oss också, för det har varit ett problem som behöver ta tag i ordentligt.
Ja, vi släpper det.
Systemfel.
Ja, systemfel. Andra systemfelet. Nu har vi aldrig använt det ordet förut.
Nej, så det har vi använt det två gånger.
Ja.
Bra.
Du, kalendern. Vi får komma in på den också, tycker jag, innan det är dags att avrunda fullt ut. Och du säger något intressant här, för att kalendern släpptes här under helgen, eller just inför helgen i Thailand. Och då är det utökat med ett race. Det är två nya banor på kalendern. Och det är också en betydligt senare säsongsstart än vi har sett nu ett antal år. Vad ska vi börja? Vad ska vi trycka på här när det gäller kalendern? Några datum som har ändrats också, såklart.
Ja, lite datum. Men om vi tar det snabbt här då. Men snabbt. Det brukar inte bli så snabbt när vi håller på. Men kalendern består av 21 race. Precis som i år. Fast i år blev ju Finland inställt. Men tanken var ju 21 race den här säsongen också. Men nästa år så är det planerat 21 race. Två nya banor till att börja med. Kazakstan. Den banan har jag förstått inte är byggd än. Och sen i Indien. Utanför New Delhi. Bud International Circuit. Där man har kört Formel 1. Så den banan finns ju. Sen vad som behövs göras på den, ingen aning. Men säkert upprustning, gissningsvis. Men två nya banor, en bana försvinner ju då, eller två banor försvinner faktiskt. Det ena är ju Finland som verkar helt ute. De får inte till det helt enkelt i Finland, vilket rykten har gått ganska länge, framförallt sen att det blev inställt i somras. Så att det finns inga pengar att göra klart den här banan för, och det verkar vara ett avslutat kapitel, vad jag förstår det som.
Ja, det är tråkigt med tanke på ändå hur långt framskridet det var med kontrakt, med Dorna och med testkörning.
Precis, de har ju till och med varit och testat. Mm. Till och med testat. Kazakstan går in och tar det datumet i vilket fall som helst i början på juli. Och sen försvinner ju en till bana. Och det var ju flaggat för sen förut att man ska minska racen på den iberiska halvön. Nu har Portimao tillkommit sedan pandemiåret, och då skulle man ha lite färre race i Spanien. Det har ju varit 4. Nu kommer man droppa det till 3, och så ska man göra någon cirkulera bland banorna, har jag förstått det som. Och den som blir utan nästa år då är Aragon.
Kommer de göra det mellan, vad jag har förstått, är det kanske Barcelona och Aragon som kommer att alternera bara? Ja, eller att man ska man ha med Jerez i sammanhanget? Nej, också?
Jag är lite osäker.
Nej,
på...
Jag tror i huvudet där, så kan det vara att Barcelona och Aragon kommer att köra varannat år. Men oavsett.
Ja. För Jerez och Valencia är ju ganska klassiska banor på MotoGP-kalendern. Så kan det vara.
Ja.
Och jag vill också för mig att jag läst mig till att Valencia ska vara
Finalen
framöver, vilket det fortsatt är. Övriga grejer som har hänt med kalendern är ju att vi börjar inte i Qatar, vi börjar i Portugal. Det har ju varit flaggat för ganska länge, och det är ju för att Qatar ska byggas om, eller Lusail International Circuit ska byggas om. Den kommer inte vara redo till säsongstart i mars nästa år, utan det racet ligger ju i slutet av kalendern, 17-19 november. Så man börjar alltså i Europa, och man gör det redan 24-26 mars. Det är framflyttat 3 veckor. I år var det 6 mars. Så det är framflyttat 3 veckor, men fortfarande i slutet på mars. Kan vara kallt.
Kallt, kan vara kallt. På riktigt kallt.
Ja, på riktigt kallt kan det vara. Eller så kan det vara sommarväder, vårväder. Svensk vår. Eller
ja, men ordentligt väderutsatt. Det märkte vi när vi var på plats där med vind och med närhet till Atlanten. Så att det är stora skillnader kan det vara.
Ja. I övrigt så har ju då Barcelona också blivit senare lagd. Den kommer vara första helgen i september istället för första helgen i juni som det brukar vara.
Det skulle ju kunna vara bra temperaturmässigt där för racet. Mm. Det har ju varit riktigt varmt några gånger.
Det har det varit. Ja, i övrigt så är det ju en luftig kalender inledningsvis. Men nu ser vi se hur många back-to-back det är i början. Jag tror inte att det är så extremt många. Va? Det är... Nej. Inte jättemånga i alla fall. Men sen drar det ju igång ordentligt.
Och då är återigen...
Vi har en triple header här. Vi har ett litet mini-sommaruppehåll faktiskt. Där mellan Frankrikes GP 14 maj till 11 juni. Mitt i
högtryck, höll jag på att säga. När det var som mest annars.
Från Le Mans till Mugello, där Barcelona ibland har legat då. Mm. Nu Italiens GP framflyttat då någon vecka. Och sen så blir det en triple head istället då med Mugello, Sachsenring, Assen. Och sen ett race till då i Kazakstan. Sen kommer det riktiga sommaruppehållet på 4 veckor. Och sen drar det igång. Och sen drar det verkligen igång, för det är ju... Det är alltså 10 race i slutet på säsongen på 13 veckor.
Då har man inte råd vare sig att bli skadad eller sjuk eller någonting egentligen.
Det är ett...
mastigt program.
Det är ett väldigt mastigt
program. Vad blir förarreaktionerna på det här då?
Ja, men många tycker att det är för många race givetvis. Många tycker om att ta det lite lugnt. Mm. Verkar det så.
Ja. Men du, det är 21 race. Och sen, inte att förglömma, det är som också... är klart att det blir lördagsrace också, sprintrace. Så att det är ju inte bara 21 race, utan det är ju egentligen gånger en och en halv.
Istället för ett riktigt kval så blir det på det sättet, visst. Ja. Med sprintrace. Men säsongen är lika lång som i år. I år är det den 6 mars till 6 november. Nästa år är det den 26 mars till 26 november. Så att den blir lika lång. Blir då förhoppningsvis då ett race till, om inte någon bana droppar ur här. Så är det ju inga konstigheter tycker jag. Men många tycker att det är för många race.
Sen säsongsavslutning. Det skulle ju också kunna vara kallt där.
Det är en sak som jag också tänkt på. Det är 26 november. Vi får väl se hur det är i år. 6 november.
Mm. Det kan ju vara 3 veckor före.
Ja, exakt. 26 november kan vara kallt på riktigt.
Kanske blir julmarknad där nere i Valencia. Uppyntat.
Ja, julbord. Äter man inte det sista helgen i november?
Jo, börjar första julbordet. Men det blir paella bara på julbordet.
Ja, ja exakt. Intressant kalender då tycker jag. Som sagt, många race, och kritiken är ju oftast att det är för många race. Och jag håller... Jag vet inte. Jag tycker inte det riktigt, måste jag säga. Alla som jobbar med det här verkar som är lite kritiska, och att ingen kommer vara hemma, och det kommer vara skilsmässa hit och dit, och det kommer vara tufft program. Och... Ja, så är det.
Det går också att jobba 5 dagars vecka.
Ja, det gör det. Precis, gör det. Det går att jobba i det landet man kommer ifrån och jobba 5 dagar i veckan. 7-4, det funkar. Mm. Eller så kan man jobba med GP och vara ledig 3 månader på vintern. Det är lite frivilligt. Ja. Men sen kan jag också tycka att om man ska gå i bräschen här som arbetsgivare eller som promotor, så varför inte bara säga till alla teamen att era mekaniker här, de kommer få tillgång till 17 race den här säsongen. De får välja vilka de vill. Deras pass kommer bara fungera. Akkrediteringen i blippen när man kommer in i depån funkar bara till 17 race. Och så undantar man tre viktiga. Man undantar föraren, crew chief och teammanagern som Lynn Jarvis till exempel, yeah, eller Massimo Rivola eller i den paritet Alberto Puig. Men alla andra får bara vara på 17 race.
Och då måste man, för då tvingar man ju fram
då
luft.
Tvingar man ju fram det. Mm. Och så får det cirkulera.
Mm. Ja. Det är ingen dum tanke. Det skulle ju kanske spara lite grann energimässigt och
jag förstår ju att det är jag fattar ju att det är jobbigt att åka runt på 21 race, men det finns ju alternativ ju. Mm.
För de flesta.
Det finns ju ingen som tvingar folk att vara mekaniker i GP.
Nej. Nej, men det blir jag tror ändå stora förändringen blir ju.
Och
det,
en sak till.
Det blir ju faktiskt lördagsracen för mig ändå.
Vad förarna du? Tycker jag inte synd om i det här.
Nej, de har ju inte så.
De tycker jag inte dugg synd om. För liksom, speciellt på Europasäsongen, så är det liksom innan vi är på hotellet på söndagkvällen så har de flugit hem och är hemma.
Ja, det gäller ju särskilt Mugello.
Ja, men annars så går ju Andorra-flygen liksom i, hur många var det nu som bodde på Aleixo Espargarós gata? Som
ja, vad var de inne på där? Han var osäker
själv. De andra bodde på Granngatan, det var 7-8 stycken där i samma krokar.
Mm.
Men de brukar ju vara hemma före vi är på hotellet ens. Ja. Så att alltså, de tycker jag inte synd om alls.
Nej.
Och de har ju som sagt 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 miljoner euro per säsong för att göra detta. Så att, nej.
Nej.
Det som är viktigt i det som du har varit inne på, skadar man sig så är man rökt. Men ja, det är som alltid, det är svarta sidan är som gäller.
Mm. Och det är dessutom dubbla race nästa helg.
Kul.
Nästa helg, nästa år.
Ja, kul ju.
Ja, det blir kul.
Ja, det blir kul.
Du Andreas, nu har vi ändå pratat klart. Tycker du inte det?
Jo, det tycker jag.
Är du...
Jag har precis börjat.
Jag märker det, du kommer igång.
Kommer igång här sent, klockan 22. Och 22 är klockan nu. Och det är alltså onsdag när vi spelar in detta.
Har vi några vi ska lyfta? Tacka.
Våra supporters.
Mm.
Vi har fått mycket mejl senaste tiden. Och meddelande. Fråga vad har hänt? Vad har hänt?
Tunghäfta kallas det för.
Ja, precis.
Systemfel. Måste vara en bugg i systemet.
Ja, men då säger vi så här då. Vi kan göra en deal med våra lyssnare. Att ni får en podd nästa vecka, men då måste ni kolla på alla träningar live nästa helg.
Den är tuff. Jag var tvungen att tänka till och kolla på kalendern här. Phillip Island, ja det blir tuffa sändningstider.
Första träningen är inte så tuff. Den startar ju 00:55. Så den är ju inte så farlig.
Den kan man ta till kvällsmackan.
Exakt, den kan man ju ta innan man har gått och lagt sig.
Mm.
Andra träningen dock, den är ju 05:10. Det kanske är jobbig.
Ja, ihop med den första.
Ja, antingen eller det går, men nej. Så att, vill man ha en podd, då får man se till att hänga med oss nästa helg också. Det är fredag, lördag, söndag som gäller.
Ja, det var roligt. Phillip Island alltså, en och en halv vecka bort.
Det tar vi nästa vecka.
Vi tar nästa vecka. Då rundar vi för den här gången, eller hur?
Det gör vi.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.